Tack för välkomstorden och trevligt att vara här igen en gång. Man vet ju aldrig hur många gånger det blir numera, men vi närmar oss gränsen, men hur nära vi är så vet man aldrig. Till all lycka. Vi hoppas och ber att om många goda år nu. Men i alla fall så är det också fint att vi har ett så bra ämne och en bra grupp här, tror jag, som ska samlas kring det här. Och vi ska ännu stilla oss ett tag i bön. Herre, tack för att jag får vara med här nu. Vi ber att du ville välsigna oss alla, så att ingen skulle gå tomhänt bort. Vi vet, Herre, att du har skickat bort rika med tomma händer, men fattiga har du försett. Herre, ge oss den fattigdom som frågar efter dig, efter din helige andes mat, efter Guds levande och eviga ord. Herre, grip oss, kalla oss och sänd oss i Jesu namn. Amen. Världen idag, det är ju inget litet ämne, det precis. Det var en svensk kyrkoherde som hette Gunnar Stenberg. Han är säkert hemma hos Herren nu redan. Han var kyrkoherde i Helsingborg. Han var en mycket originell man. Han installerade bland annat genomskinliga bänkar i kyrkan för att konfirmanderna inte skulle kunna sitta och spela luffarschack, bundschack, under gudstjänsten. Jag var en gång hemma med honom hos en familj. Det var en ekumenisk familj, för pappan i huset var EFS-are, alltså Fisterlandsstiftelsen, som jag brukar skriva förr i världen, alltså Fosterlandsstiftelsen, och mamman var BV-are, Bibeltrogna vänner, som det ju då hette. Och när han kom in så tog han mamman i famn och tog en sån här snurra runt så här, så att alla tittade. Det var något dop och de skulle ha. Och så klappade han i händerna och sa att ska vi börja med att ta upp kollekt? Och då, det var bara för att lätta på stämningen. Men han talade ofta om det här. Han berättade när han ledde en pilgrimsresa till Israel. Han sa att alla startade, och när planen startade på väg med den här gruppen som skulle fara, så var det någon som stämde upp med härlig är jorden, härlig är Guds himmel. Så att det var en väldigt så där intensiv stämning där i planen. En sån här pilgrimskänsla. Och så mitt i det där så var det en skånsk dam som på bred skånska sa att titta, där nere ligger vår by och hönseriet, sa hon. Och så sa han, skrev han sen så där att mitt medan man sjunger om himlen så är hjärtat nere i hönseriet i byn. Och så är det ibland när vi har så här stora ämnen som världen idag. Och jag ville säga några saker helt till först. Man kan fråga sig varför jag är en kristen. För det är ju en problematik som apologetiken, som betyder trons försvar, handlar om. Och det ena svaret lyder, det är det mest förnuftiga som finns. Det är det enda vettiga. Och den som säger så till exempel är John Stott. Alltså, hur skulle man kunna annat än vara kristen? Därför att man måste ju, det är så förkrossande, övertygande, det som har hänt, det som har sagts. Att han säger så här, att dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Men sen kan man få ett annat svar också. Ole Hallesby, som var grundare av menighetsfakulteten i Norge i tiden 24 ungefär, 1924 alltså, så säger ungefär det är en dårskap, det är ett mysterium. Jag kan inte fatta att Gud fann mig. Mot alla odds så har jag blivit en kristen. Jag tror att den här sidan är också mycket sann. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man i apologetiken uppmärksammar just synen på människan. Därför att mycket av det material vi läser har reformerat bakgrund, det vill säga kalvinistisk närmast och annan. Och det kan hända att det finns aspekter på det här som vi behöver komplettera. Många människor tänker ju att människan styrs av det rena förnuftet och den fria viljan. Och min avsikt nu är inte att börja dogmatisera om det här, utan bara konstatera att många människor tänker så här, att om människor får tillräcklig utbildning och upplysning så klarar de sig nog. Men vi vet att det är inte så. Du behöver aldrig säga till en alkoholist att du borde inte dricka. För det finns ingen som vet det bättre än han. Han vet allt det där. Han vet att istället för fredagsflaskan så skulle han kunna köpa leksaker eller lite större leksaker åt sina barn. Eller satsa på sitt hem eller på sin fru. Han vet det, men han kan inte. Han kan inte bryta det. Och så många säger så här att människan är fri att välja. Ungefär som Hermods brevkurser, att vill du tyska så kan du tyska. Och vill du bli kristen så blir du kristen, och vill du inte så blir du inte. Men så enkelt är det nog inte. För sanningen är den att vi har ett förstånd som är förmörkat. Människan har ett förstånd som är förmörkat. Och hon har en trälbunden, en förslavad vilja. Och Jesus säger ju att ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Kommer ihåg när jag för länge sedan, kanske var det rent av studietiden eller eventuellt mina första prästår, så träffade jag en svensk prästbroder som några av er kanske känner. Sen era farföräldrar kanske också kände. Ingmar Rådberg var präst på västkusten. Ja, där är han fortfarande. Han har doktorerat nu i litteraturvetenskap. Men han sa så här om en liten småskrift där det står ungefär att du ska välja Jesus och lämna ditt liv. Och ikväll så ska du lämna det åt honom. Och så fanns det någon sån där grej där i slutet att jag blev en kristen. Och så fanns det plats för datum. Så att den här är nog mycket bra, sa han, men den är obiblisk. Jag undrar lite, vad i all världen menar, nu hade vi med stort bekymmer, så hade någon där i Sverige där det gällde, så hade fått en bunt av så här, och tänkte att de framställde nu ändå evangeliet något så här, men det hade jag läst så där väldigt noggrant. Men så började jag till riktigt, och så sa han så här att, så berättade han om en liten fågel som en gång flög in under aftonsången i Lund. I det här Sankt Petri att vinkula det här kapellet i Lund. Så sa han att alla försökte hjälpa ut den, och ju mer folk försökte hjälpa desto värre blev det. Den flög i panik från fönster till fönster och smällde i. Och så sa han till slut så flög den i fönstret och liksom rann ner. Alldeles utmattad och skrämd. Så sa han, då tog vaktmästaren den i sina händer och bar ut den. Och så sa han, det är tron. Det är när du har försökt så att du längre inte orkar och inte kan, så är det någon annan med stort än som hjälper. Men detta med det förmörkade förståndet, det har vi ju. Paulus säger att den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinne så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Så att det inte ser. Och mycket av den apologetik vi studerar har alltså sina rötter i reformerad teologi. De har mycket att ge också. Men vi behöver, tror jag, ett komplement av luthersk, av biblisk teologi, men en stark betoning också på den bibliska människosynen, vem vi talar till. Man kan alltså fråga sig att är människan en förnuftig varelse? Styrs hon av sitt förnuft, eller sin känsla, eller sin vilja? Man brukar ju tala om känslomänniskor och viljemänniskor och kanske också förnuftiga människor. Och jag kommer ihåg att jag tror det är Hans Lindholm som i tiden ritade så här en trerummare som består av människans tre rum, alltså vilja, tanke och känsla. De kan vara olika stora, denna trerummares rum. En eller väldigt typiska känslomänniskor och deras viljerum är kanske litet eller förnuftet är litet eller förnuftet är mycket stort men känslan är mycket liten. Det kan ju variera väldigt. Så kan man fråga sig, alltså, var ska man placera in då tron i det där? Någon säger ju, jag är för klok för att tro. Sådana sagor som Richard Dawkins, en av nya ateisterna, säger, it's so petty. Det är så smått, det är så obetydligt, det är så intikt. Jag är för klok för att tro. Någon annan säger att jag förstår inte det, jag är för dum. Jag får inte att stämma. Eller någon annan säger att det är en viljesak, att vill du vara kristen så är du kristen. Och det är därför att jag inte vill så är jag inte. Någon säger att det är en känsla som man får eller inte får. Eller att det är en viss typ som blir troende. Det är ju lätt att motbevisa det. Men man säger så här, och frågan är att var ska man placera tron? Svar, den är i källaren. Där centralvärmen finns och strömmar upp genom alla rum. Den kristna använder sitt förstånd till att bejaka sin tro. En ateist använder sitt förstånd till att förneka sin tro. Sin känsla och så vidare. Jag kommer ihåg hur när jag gick i skola de sista åren och det lite förändrades i mitt liv till god riktning så ville folk att jag skulle hänga med på alla världens hippor och fester och så vidare. Och så sa jag nej, att jag vill inte. Nu, vad ska du göra? Nu, jag ska gå på ett möte. På ett möte? Och vi ska sjunga andliga sånger och bibelkörer och vi ska be tillsammans. På en lördag kväll. Är du klok liksom? Jag försökte förklara för dem att det är inte så där att jag leker fakir. Vet ni att man tar en rolla så gör man något sådär väldigt hårt. Man lägger sig på spikar och så äter man skruvar och så vidare. Utan det var det jag sa att jag vill. Jag vill göra det. Jag vill träffa. Jag har ett behov av att träffa Kristus. Det sker helt liksom i linje med vad jag tänker och vill. Det hade de hemskt svårt att förstå. Hjärtat säger Bibeln. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. Ett starkt och viktigt ord. Man hör ofta anklagelsen på det här att blockerar tron. Jag säger väldigt många att kristna människor blir dumma. De liksom lägger lappar för ögonen och de vågar inte konfronteras med vetenskapens rön. Det är ganska underligt påstående när vi har så massor av toppintelligenta vetenskapsmän som är kristna. De hade en stor debatt skulle de ha i Ny Slott med Esko Valtaoja. Han är månprofessor, men han är professor i långt skägg. Han är professor i rymdastronomi. Och han åker omkring i skolor och säger att det finns ingen gud, men mera. Och så frågar man honom om han skulle ställa upp för en debatt i Ny Slott. Jo, sa han, att det är visserligen långt borta från honom sett från Åbotrakten, men att han råkar just vara där på semester då. Alltså han har så här årsledigt mitt i, att det passar väldigt bra. Och så klarnade för honom sen att med debattanterna var Tapio Puolimatka som är professor i pedagogik i Jyväskylä som har den viktigaste pedagogikprofessuren i vårt land och som är verkligt varmt troende människa. Och sen den andra var Matti Leisola som är professor i biodynamik i Tekniska högskolan. Och de där två, så när han fick höra att det var de där som skulle ställa upp så fick han plötsligt förhinder. Och de hade väldigt svårt att hitta någon, så hittade de en filosofistuderande som lovade ställa upp mot de här två professorerna. Men sen när han riktigt fattade vem han skulle diskutera med så bara blev han borta. Och tidningarna skrev sen att vetenskapen, representanten för vetenskapen kunde tyvärr inte närvara. Då har Leisola väl ett 30-tal doktorander, massor med publikationer. Tapio Puolimatka, som idag har varit på Teologiska institutet, så han har skrivit massor med böcker så svåra att man får riktigt fundera vad han säger för att förstå en del av det. Och så säger man då att representanten för vetenskapen, en tvivlande studerande, så uteblev. Jag kan förstå den där studerande att han blev borta. Men jag kan inte förstå att man kan säga att vetenskapens representanter blev borta när vi hade en som är dekanus för sin fakultet i Tekniska högskolan och en annan som är vårt lands ledande filosof och pedagogieprofessor. Men vi hittar det också i Bibeln där det står så här att när Nikodemus säger, tänk en förnuftig man som var Israels lärare och som hade många uppgifter där, och så säger han att måste jag på nytt gå in i min mors liv och födas? Liksom, hur korkad får man vara? Han såg inte, han fattade inte, han fattade verkligen inte. För han kom ju till Jesus för att reda ut sitt liv och sina frågor. Han förstod inte. Och det är ett väldigt starkt ord i Hebreerbrevet 11, trons kapitel, där det står så här. Genom tron förstår vi att världen har blivit tillformad genom ett ord av Gud. Men det finns liksom en allmän giltighet också över detta i Bibeln, att genom tron förstår vi. Det är inte fråga om att vi är fiffigare än alla andra människor. Utan det finns ett förstånd som blockeras av otron. Det som Jesus säger om judarna, eller Paulus skriver om judarna i andra Korintier 3, det är ungefär vers 14 framåt, att ett täckelse hänger för deras ögon. Det hänger, de ser inte. Genom tron förstår vi. Om du får ett brev eller ett mejl så ska det ha ett innehåll, ett ärende. Det ska också ha en avsändare, någon måste skriva det. Och egentligen är ju antikens sätt lite fiffigare än vårt. När vi får ett mejl eller ett brev, i synnerhet om det är lite längre, så kanske vi först sneglar på slutet och ser vem är det som har skickat det här. Medan antikens brev var, de la alla kort på bordet genast. Paulus, Jesu Kristi apostel, hälsar och så kommer mottagarna och så kommer ärende. Man kan läsa det från början till slut. Men ett brev måste också ha en adress. Man blir ju väldigt trött på de här massbreven som man får. Jag har ett tilltalsnamn, Henrik, som inte är mitt första namn. Och jag får väldigt mycket brev på Karl Peré. Som både jag och en av mina söner heter. Han får brev och räkningar, men han brukar skicka dem till mig på Henrik Peré. Jag måste erkänna att jag hade nog inte planerat det, men det är ju så dumt. Men han brukar nog tyvärr skicka dem vidare sen. Men då förstår man att det är inte avsett åt mig egentligen. Det är så där, trafikverket är ditt, men inte får jag gå ta en buss och fara. Utan det är det. Ett personligt brev, en adress till dig, till mig. Och sen ett innehåll, det glada budskapet, evangeliet. Det behöver världen idag. Och så behövs det en avsändare. Någon måste skriva det, du och jag, som är mottagare, men som också har fått kallelsen att skicka det vidare till vår tids människor. Eller kanske ännu hellre sagt, någon speciell människa. Jag åkte för inte så hemskt länge sedan till Nilsia. Ni vet det där stället där Paavo Ruotsalainen fanns. Och så åkte jag i taxi ut till flygfältet och så sa han, plötsligt började han diskutera så här, så sa jag att jag ska fara till Kuopio. Och så märkte jag att han liksom förväntade sig mera, så sa jag att jag ska på en bibelkurs. Jag tänkte att nu kan vi gärna bekänna färg här. Jag var civil så att säga. Aj, sa han, och så var han en stund tyst och så frågade han, är du präst? Så sa jag jo. så sa han, det jag också. Jag är ortodox präst. Men jag får inte vara präst därför att jag är frånskild. Och det står i Bibeln att en herrens, en församlingsföreståndare ska vara en enda kvinnas man. Och därför kör jag taxi. Så samtalar vi och det går sen in på sånt som vi inte ska gå in på här. Men i alla fall så det slutar med att taxichauffören tackar mig för att han hade fått köra för samtalet. Och då tänkte jag så där att hur många sådana här tillfällen missar man inte? Man märker på sjukhus, man märker i olika sammanhang hur människor har en hunger mitt i deras likgiltighet. Eller liksom attityd som verkar så där ointresserad. Men väldigt, väldigt mycket så finns det en längtan efter någonting. Och Paulus säger att vi är Kristus brev. Kända och lästa av alla människor. Skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött på människohjärta. Jag ska senare lite kommentera också varför jag gärna tar upp det här. Petrus säger om evangeliet att det inte var slukt uttänkta fabler. Utan vi var ögonvittne, vi var med, vi vet vad vi talar om. Johannes säger detsamma, vi har själva sett, vi har skådat, vi har tagit på honom, vi har rört honom, vi har hört honom. Det handlar inte om att tre män satt och så genom ett dunkelt draperi på någon och hörde något slags mumlande ljud som vid mormonismens uppkomst. Det handlar inte om, som det var för islam, att någon for in i en grotta så kom han ut och sa att han hade liksom fått budskap att tala för att se det nu enkelt. Utan det som har skett på bricka, det är prövbart, det finns insyn hur mycket som helst. Och det finns ögonvittnen, sådana som gick i döden för det. Lukas betonar motsatsen till det som många människor tror att om man läser Bibeln så där ordentligare så då börjar man nog tvivla. Jag har läst Bibeln nu i kanske närmare 60 år. Hur gammal är han egentligen? Och sen har jag studerat Bibeln kanske 50 år. Och så har jag läst den på grundspråket ungefär 40 år. Så då vet ni att jag är 150 år, 60 plus 50 plus 40. Och jag kan säga att ju mera jag har läst, ju mera jag har sett på det som står i andra ställen, ju mer jag har försökt ta reda på vad ord egentligen betyder och så vidare, desto mera förvissad är jag i mitt hjärtas rötter om att Bibeln är ofelbar, att den är sann, att ordet är evigt, att det håller. Däremot är inte Bibeln alltid exakt i 2000-talets mening. Det var en gång som sa när vi talade om de där två bassängerna i Konungaboken och Krönikeböckerna. På ena stället, det står förresten att den ena rymde 2000 watt, vi kan säga 2000 liter så det är lättare. Och den andra 3000, rymde och höll 3000 liter. Det där är ett väldigt problem. Ja, det är inte riktigt exakt. Att ena säger 2000 och en annan text som säger nästan med samma ord säger 3000. Men det är väl inte svårt att säga att i en 3 liters kanister så går det också 2 liter. Eller är det ett problem för någon? Har jag en 5 liters bensindunk så går dit 5 liter bensin. Men dit går också 4 liter bensin. Det kan ju hända att det var så att man vanligtvis fyllde den med ungefär 2000 liter eller wattmått. Men att den egentligen rymde och höll 3. Och så var det en som sa också en gång en fysiker att det talas om en bassäng och det talas om omkretsen. Och så stod det att stod det om radien där att den ska vara 30 alnar. Men han sa att det stämmer ju inte, att det är 10 pi. 3,1,415 och så vidare. Det är en exakthet som ingen tid har behövt och som inte tjänar till någonting. Men när Bibeln säger någonting så är det tillförlitligt. Och det börjar i centrum och går sedan utåt. Det som är väldigt viktigt och som alla de stora apologeterna i vår tid betonar, så är detta att det som Alistair McGrath, som är professor nu i King's College, och han är ju före detta ateist. Han har mycket ofta diskuterat med de här nya ateisterna, Richard Dawkins och andra. Och han säger att en av de viktigaste apologetiska principerna är att berätta vad kristendomen verkligen är. Vad evangeliet egentligen går ut på. Vi har ett träsk och en djungel av vanföreställningar. Men så säger han också, och flera andra säger det, William Lane Craig och de här, att vi ska tala om hela evangeliet. Inte bara det som vi finner relevant eller meningsfullt. Utan vi ska hålla fram. Det betyder inte vi möjligen vid samma busshållplats eller vid samma sammanhang. Men vi ska hålla fram hela evangeliet. Och vi har i första Korintierbrevet 15 till exempel en berättelse om vad Paulus menar att ska traderas, alltså ges vidare från generation till generation, från människa till människa. Där han säger att jag meddelade er som ett huvudstycke vad jag själv hade undfått. Och så att Kristus dog för oss, för våra synder, enligt skrifterna, och så kommer det allt. Detta som vi ser att är så förnekat på många håll idag har vi fått att föra vidare. Vi ser också hur evangeliet var kontextuellt, det vill säga evangeliet förkunnas aldrig i ett sterilt rum eller i ett rum liksom tidlöst. Utan evangeliet förkunnas ju alltid i en bestämd tid, i ett bestämt rum för människor. Och vi ser när man läser till exempel förkunnelse perikoperna i apostelgärningarna hur Petrus och Paulus, särskilt Paulus också, hur de talar, när de talar med judekristna eller med judar som de ville att skulle bli kristna, när de talar med hedningar, när de talar med filosofer och så vidare, hur de talar olika, men de hade samma ärende och samma poäng och samma huvudpunkt, samma Jesus. Jag tror att det tredje draget i det här, eller den tredje sanningen, är det att när julevangeliet till exempel, det hände sig vid den tiden. Jag ibland funderar på varför det där sig behövs där. Och det som det står är ju att det hände vid den tiden. Och folk tänker så lätt att det är slump och tillfälligheter. Att en gång sa en att det var ju fantastiskt att Jesus råkade födas i en tid när det fanns en stor enhetskultur med ett gemensamt språk och ett väldigt imperium och inte så mycket bråk just vid gränsen, att det kunde spridas och så här. Och det fanns vissa andra synpunkter, till exempel att man kunde mista livet, som nu inte var så helt positivt eller lite lätt, men i alla fall. Det hände. Och i vår tid är det väldigt viktigt att betona den historiska grunden för den kristna tron. Det är inte så att det är lika bra som en saga eller en modell. Utan den har nedslag i orter och platser och tider och människor. Det har verkligen hänt. Och julevangeliet börjar på latin. Factum est. Det är ett faktum. Men när vi ska tala om hela evangeliet behöver vi kanske inte säga allt på en gång. Jesus sa en gång åt en annan, Simon farisén, när han kom och han märkte det ena och det andra och så satt de och funderade i sina hjärta, så kom den här kvinnan in, alltså Lukas 7, 36-50. så kom hon in där och så Jesus förstod vad de tänkte i sina hjärtan. Och så säger han åt Simon, Simon, jag har något att säga dig. Och så kommer ju det där, när jag kom så hade berättat Jesus vad han hade, men han väntade på det där lägliga tillfället när han fick säga. När det gäller människor idag som ska höra evangeliet här i vår värld, så tror jag att det är liksom ett tillstånd som ganska långt är sant, att de tar in via det de upplever, ser, hör och känner. Och nu ska vi veta detta, men vi ska inte liksom gå med på vad som helst. Men jag tror också att det är någonting av en naturlag. Om du ska gå och tala med en finskspråkig om Jesus, så ska du tala gärna på finska. Om inte han eller hon kan bra svenska. Ska du höra evangeliet någon engelsk, men så ska du tala engelska. Det hjälper inte att du kan perfekt tyska. Om inte den personen kan det. Och någonting av vår tids modersmål är just det här, att människor inte i första hand bara nalkas liksom språkligt, utan det är en bredare upplevelse. En bekräftelse av människan som person kan först öppna hennes öron. Det här kommer, jag ska förklara det här så att ingen missförstår det. Det finns av alla sorter, äldre och yngre, människor som har vuxit upp i andra tider och människor som har andra behov och som man ska tala till utifrån deras behov, men alltså ge dem Guds ord, men tala på deras språk. Ett problem med väldigt många, tycker jag idag, unga människor, att de kan ju inte svenska. De förstår inte centrala ord. Språk är inte så viktigt. När du kan klicka, du har en ikon och så klickar du så öppnar det sig. Men väldigt många har i väldigt överraskande situationer svårt att förstå. Vi behöver en kontextualism, vi behöver liksom en tidstrohet, vi behöver säga det. Om när jag läser för konfirmander till exempel i tiden, nu har jag inte mera skriftskolor, åtminstone inte just nu, om jorden är dra länder. No, de tänker ju på NATO. Att man ska skydda landet med olika försvarssystem. Det har ingen aning om vad länder och att omgjorda sig. Som en läste, att han ska noga rensa sin loge. Inte vet någon människa där nere i söder vad en loge är. Nästan ingen, kanske någon som har rötter där. Men det finns i alla fall väldigt många olika. Och konfirmander i Sverige har trott att Golgata är en tandkräm. Alltså dit har vi kommit. Dit har vi kommit när den kristna kunskapen, också om det mest elementära, blir så liten att vi måste beakta det när vi vill försvara den kristna tron, när vi vill säga ett ord åt människor. Vi måste kunna tala mycket enkelt, men ändå utan att tappa innehåll. För vi har aldrig fått fullmakt att ändra evangeliet. Och sen tror jag att en sak som nog är väldigt viktig, som också flera av de här, senast läste jag nu en artikel på väg upp här i flyget av Alistair McGrath, så säger att den kristna förkunnaren måste ha en samklang med det budskap han vill förkunna. Och jag tror att vi är inte frälsta genom våra attityder, utan många av oss tråkiga, knarriga, små knarriga, problemfyllda människor, vi är frälsta av nåd. Men det finns nog en aspekt i detta, att vilken människa skulle komma in i ett magsurt sällskap där en del sover och andra grälar och någon är desillusionerad. För vem smakar sånt? Därför tror jag att vi ska ta fram också den sidan i evangeliet som talar om att Jesus är vår Herre. Det finns ju en så här uppställning som man brukar som jag lite smålog för, jag tyckte att det var nästan sån här ramsa i världen. Men det finns nog en poäng i det här, att man brukar säga att de äldsta av oss, jag faller utanför det där för övrigt, fast någon trodde det, fast det är efter Kristus. Behave, believe, belong. Man säger att den äldsta generationen hade seder, de uppträdde på ett visst sätt. De trodde, de som trodde, och så hörde de till kyrkan. Det var liksom en kedja som fungerade. Nästa generation efter andra världskriget, så var sådana som trodde, och om de trodde så hörde de till, och om de riktigt trodde och hörde så började de också leva på ett kristet sätt. Nu säger man att tiden efter 65, som gäller ganska många här tror jag, så är såna som det börjar ofta med en gemenskap som man har förtroende för på något sätt. Där man kan komma till tro och av tron följer ett bestämt liv. Man brukar kalla det builders, boomers och busters. Men det kan vi ju ta. Men sen finns det ännu, det gäller några av er särskilt nu här, generation X. Det är människor som liksom har skippat det kristna, och det drabbar tyvärr också många kristna. De ligger med varann förrän de är gifta, de tror inte på Gud. Kanske det nu inte gäller kristna, hoppeligen inte heller. En som skrev om det här i England, de tycker illa om drottningen, alltså om monarkin ska vi tror jag mera säga. Och de har inte så stark bundenhet till sina föräldrar. Generation X, de har fostrats i en speciell anda. De är speciellt intresserade av vissa saker. Och jag går nu inte så långt in för tiden rinner iväg. Men det som de påverkas av är ju någonting annat. De har globala problem. De är födda med tre skärmar, datorn och tvn och sms och telefonen och så vidare. Någonting som inte alls fanns förr. Och vi ser att väldigt många inte gifter sig alls, för att inte säga att de inte döper sina barn och så vidare. Så finns det en generation Y också. De är tonåringar idag och de är lite på 20, de äldsta så att säga. Det är de som ränner omkring, en del av dem på gatorna och ställer till bekymmer också. Och det är de som har liksom en helt annan inställning. Jag vill inte gå in nu så långt på den här sidan, jag kan ge de här texterna om någon är intresserad. Och bland annat till det hör att familjen är en mycket svagare enhet. Och vänskap och sådär, man kan flytta väldigt tidigt hemifrån och föräldrarna kan ha väldiga problem med att få dem att förstå. De bara far och så vidare, och sen får man ju hoppas att det kan reda upp sig. Men det finns människor som har vuxit upp. Och sen en annan sak som är väldigt betecknande är det att vi har vuxit upp i ett hem där man av ekonomiska skäl kanske måste arbeta. Att alla är borta, så stiger föräldrarna tidigt upp och ungdomarna sover. Så stiger de upp och så kommer föräldrarna hem. Då har ungdomarna kommit från skolan och sen gått ut igen. Och så går föräldrarna och sover, så kommer de någon gång hem om och när de kommer och hur de kommer. Men så blir den där kontaktytan mellan föräldrar och barn, den där hemandan, hemdoften, blir väldigt tunn. Jag har ganska mycket varit på gator och gränder i tiden, och jag har märkt att det bästa skyddet som en ung människa har, det är inte ett regelverk, utan det är en hemanda. Liksom att du har lukten, du har doften från hemmet i kläderna, i liksom hela dig. Så här gör vi inte. Det är ett väldigt, väldigt bra skydd. Det mest typiska draget för postmodernismen är att man vill avvisa det som Alistair McGrath i det här citatet kallar uniformitarianism. Det vill säga att det finns någonting som gäller alla, som är sant för alla, som är viktigt att påpeka. Man säger att när man tar modeller av det här så tar man upp Hitler och Stalin. Det var så här totalitära system som gällde, och så utdömer man allt. Människor tvingas att stöpas i en på förhand mottagen form, säger man. För att uttrycka det med några ledande postmoderna filosofer, det andra blir detsamma eller densamma. Alltså the other blir self för människan, och det är ett problem. Där finns det en mängd sanningar som inte behöver egentligen tangera varann. Vi har liksom en väldigt narcissistisk tid, en tid som där man exponerar sig själv, men inte alltid ens har klart hur man är relaterad till andra, allra minst till Gud och till sanningen. För ett par, tre år sedan så var det en tv-diskussion. Det var en mycket blandad samling. Och där satt allt från ärkebiskopen, dåvarande ärkebiskopen, det kanske var så många att det var Jukka Parma, vill jag minnas. Och där satt många andra. Där satt min arbetskamrat Timo Eskola, och där satt en liberalteolog som heter Matti Myllykoski. Och så fanns det någon häxa förstås, från häxorna i Finland och alla möjliga. Så var det ett ungt par, en väldigt söt flicka och en stilig man, som hade varit väl narkoman och kommit i tro. Och konstatera att det fanns ingen självklar auktoritet, ingen predikstol, ingen blev tyst när ärkebiskopen ville säga något, utan man avbröt honom hur som helst. Ingen hierarkisk ordning, ingen tydligt markerbar frontlinje och ganska individualistiskt. Men man hörde på den här unga som berättade vad han trodde på och som var så glad över att han hade funnit Jesus Kristus. Det här kan vi tala, jag ser att klockan går, så jag ska försöka gå över. Alltså Vanhoeser, som Leif känner väldigt väl till också, han har skrivit om honom. Så han har just analyserat och skrivit om det här, hur man förhåller sig misstänksamt till förnuftsbaserad argumentation. Man störs egentligen inte så mycket av fakta. Och i denna värld ska vi alltså förkunna evangeliet för människor. Och när man talar om sanningen så säger jag, nu försöker du igen sätta på din uppfattning. Och man är alltså inte så beredd att acceptera en sanning som gäller alla. Därför att man har tänker sig att man har påtvingat sanningar. Vem är då jag? Många människor idag så avvisar tanken att det skulle finnas någon sann väg att återge sin egen historia. Det finns inte ett svar, säger man, på den mänskliga identiteten. I detta virvar ska vi alltså förkunna evangeliet idag. Och Blaise Pascal har sagt några ord som jag gärna vill liksom lägga särskilt på ert hjärta. Han säger så här, att hjärtat har sina skäl som förnuftet inte förstår. Det här är någonting som också talar om ett liv. Att där vi tycker att vi ingenting får sagt, där vi inte kan någonting, så finns det någonting ändå som går när vi förstår att inte adressera det till vilja, tanke eller känsla, utan till hjärtat. Vår uppgift är att känna igen och svara på invändningar mot evangeliet och att hjälpa människor att övervinna dem, att förmedla det och berätta om den kristna tron. De säger nu, de här, jag ska försöka sluta inom ett par, tre minuter, att det som väldigt lätt försummas är att man får inte göra genom apologetiken när man i sin glädje märker att det finns verkligt starka förnuftsskäl för att vara en kristen. Så glömmer man lätt det som har med mänskliga relationer, med föreställningar och med existentiella frågor att göra. Man får inte göra hela den kristna tron till en debatt, och den som vinner diskussionen har vunnit. Även om du vinner diskussionen så går människan kanske förtvivlad bort och har inte fått någonting. Och därför tror jag att vi ska till sist bara aktualisera några saker. Vilka konsekvenser? Det ena är, det första är att lära känna evangeliet. Genom god bibelundervisning, gå till rätta predikstolar, läs rätta böcker. Lyssna till Guds ord och läs det också själv. Det finns tyvärr också inom den kristna, ska säga, verksamheten idag sammanhang där inte ordet som sådant är så starkt, utan det är sången och vissa stickord och så här. Men det saknas ofta en djupare insikt i läran i den kristna tron. Nu menar jag inte att man behöver bli så dogmatisk eller, vi ska säga, dogmatiserande. Sen tror jag också det är viktigt att lära sig bönens värld. Våra studerande är väldigt skärpta och duktiga, de kan analysera artiklar och så här. Men sen när man frågar att här är en människa vars man har dött eller här är det och det, att skulle du kunna be, så då står det med händerna så här. Vad ska man göra, vad ska man säga? Man lär sig inte bönen annat än genom att själv be. Be och be med människor och be för människor. Jag tror också att det är väldigt viktigt att betona sakramenten. Det finns väldigt mycket andlighet som tycker att det är sol och det är sång och det är glädje och det är gemenskap. Men det är väldigt viktigt att ens kristna tro, liksom vi förstår att vi för ett arv vidare och att det är förankrat i någonting som inte alls hänger på om vi har sovit dåligt eller bra. Där någon har gjort för dig utgiven, för dig utgjutet. Väx i tron och ha en gemenskap. Att du inte ränner från ställe till ställe. Tro på evangeliets kraft. Evangeliet är verkligen en kraft. Jag tror att predikandet i betydelsen format måste kompletteras, inte ersättas av andra former. Samtal. Sök kontaktytor så att du kan lyssna, dela och vänta på människor, läsa, se, uppleva och hör. Det kan hända att vi inte får tillfälle att stiga upp och säga och hålla ett kort tal, utan att evangeliet måste förmedlas till en annan människa genom frågor, genom svar, genom korta inlägg, genom personlig bekännelse. Livet är en berättelse. Jag hoppar över det här för jag vill bara ta det sista nu och sen måste vi. Nu där kan jag säga att den här Latte Johansson som har varit mördat 3 personer och varit ledare för Natural Born Killers, ett så här kriminellt motorcykelgäng, så nu har man skällt på honom också. Vissa inom kyrkan har klagat på att man liksom tror på hans berättelse och att vill ha honom med. Jag slutar med att berätta om Jesus när han säger till Simon och Andreas: följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Det fanns 2 föraktade yrkesgrupper, eller flera, också herdar var på många sätt, men timmermän och fiskare. Timmermän därför att de hanterade också döda människor lik, då ansåg fariseer och många att de var lite orena som sysslar med sånt, så lite suspekt gäng. Och fiskarna därför att de hade både orena och rena fiskar och det var inte liksom ett så högt värderat yrke. Dem kallar Jesus och säger: gå ut, följ mig. På dessa grupper. Och det sista jag säger är det här. När Filippus träffar Natanael så har han lärt sig att kontakt är bättre än argumentation. När han säger att honom som profeterna vittnar om, Moses och profeterna, honom har vi funnit, Jesus från Nazaret. Och så säger Natanael: kan något gott komma från Nazaret? Så svarar han inte och säger att ja, vad menar du med gott? Och vilken är sannolikheten för att det skulle finnas något gott i den där lilla, föraktade, fattiga Nazaret? Utan han säger: kom och se. Varför argumentera när det finns ett direkt sätt? Och det måste alltid vara vårt särskilda mål att få människor i direkt kontakt med Guds ord, med Jesus själv. Men det fina i det här, och där slutar jag, är att Natanael frågar Jesus: hur kan du känna mig? Och sen ett av, jag kan säga faktiskt, favoritord, om man nu kan säga så, om något bibelord. Men det här är så suveränt. Innan Filippus kallade på dig såg jag dig där du var under fikonträdet. Vi tänker lätt att vittnesbörd och apologetik och evangelisation, så det om vi lyckas framställa och så vidare och så vidare. Förrän Filippus kallade på dig såg jag dig. Amen.